dessutom liksom så här dansade, typ tryckade ibland bara mitt på köksgolvet och pussades. Och då tänkte jag så här, det där är så himla häftigt. Mm. Så här, kan vuxna så här pussas? Mm.
Jag hade också en sån kompis. Ja. Men det, för mig var det...
Äckligt.
Nej, det, nej, ja, precis. Det var så här, åh gud.
Jag vet inte om du märker det, Fredrik, men jag sitter i ditt kök här och spelar in podden. Inte på en dejt ute i en skog.
Jag tycker jag märker det på ljudet också, att du är väldigt närvarande och inte långt borta i, ja, under en gran.
Det är ju en liten risk alltså med att vi är så fruktansvärt privata i podden just när man är inne i det här dejtingträsket också. Att ju mer man avslöjar, desto mer uppenbart blir det när det inte går som man har tänkt. Men det fanns en, det heter ju haveriet. Ja, men det var ett haveri. Och jag skulle då träffa en som jag har varit tillsammans med förr. Mm. Det fanns ju en anledning till att det tog slut.
Är det plötsligt... så illa? Vi fnittrar här som att det är... Ja, okej.
Okay. Jag tror att... Ja, men man lever ju alltid på hoppet på något sätt. Mm. Vi hade en jättebra relation. Vissa saker var inte bra, bland annat kommunikationen. Aha. Och då kan man säga att de här 2 veckorna när jag har varit iväg har inte kommunikationen funkat.
Det och sa ju då, du redan första gången du nämnde den här personen, så sa ju du just att du pratade om sms och att det var som havererade sist, så att säga.
Ja, och det verkar lite som vi har hamnat i den igen.
Okej. Okay.
Det har runnit massa vatten under broden. Det här är ju hemskt. Jag skulle egentligen vilja berätta allt. Ja. Men jag kan inte göra det just nu. Men nej, om man säger så här, det blir ingen skog.
Nej.
Det är roligt ändå, alltså, vilka bilder jag kan måla upp. Ja. När jag har varit ledig i 2 veckor. Och hur det liksom ska gå till och vad det ska vara. Och allt sånt där. Ja.
Okay.
Men det var ett så kallat luftslott. Men du då?
Men kanske härligt att få känna ändå. Så brukar jag tänka ibland. Att ibland är det bara härligt att man mentalt har fått förflytta sig till ett läge där man faktiskt är tillgänglig för något, så att säga. Att man inte har stängt dörren i det fallet. Eller att
det
man
har
liksom
du rätt
är så här,
i. Ja. Och så är jag lite förvånad över också att jag ändå... Att man går igång på det här igen.
Mm.
Wow, kärlek! Alltså man tappar ju aldrig hoppet där.
Nej.
Det är underbart ju. Det är ju räddningen. Men när du skulle på dejt nummer 2...
Ja, min vana trogen, så vi har ju så här, varannat avsnitt så ska jag iväg på en dejt. Vartannat avsnitt så kommer jag tillbaka och är till hälften gubbkränkt och till hälften så här, ambivalent. Och
eller pepp.
Ja. Idag är jag väl gubbkränkt då, får jag väl säga, igen.
Nej
men alltså... Ja, jag skulle ju på dejt, eller jag var ju på dejt med efter förra avsnittet. Precis några timmar efter förra avsnittet.
Hur var det?
Det var en väldigt bra dejt, igen. Mm. Dejt nummer 2. Trevlig kväll, käka middag. Ibland kan det ju vara, just så här, dejt nummer 2 kan ju vara lite känslig just för att man målade upp en bild första gången.
Mm.
Och så ska den liksom bekräftas eller motsägas. Och i mitt fall så hade jag ju en väldigt positiv bild efter första dejten. Så då fick man liksom, ja men då fick man den bekräftad, kände jag, att ja men så här, ja men hon var ju superhärlig och trevlig liksom.
Mm.
Ja, så det var en dejt och så skildes vi åt. Känslan var väl att vi hörs typ så där. Alltså vi gav inga löften så liksom.
Nej.
Men eftersom kvällen hade varit ganska härlig så kände man väl så här att ja.
Nu.
Ja, men, nej, men så här, någonting hände väl, typ så.
Men vad målar du upp för bild då när du släntrar hem där i sommarnatten? Vågar du ens tänka något då, eller?
Ja, men då är jag lite så här, sova på saken-grejen. Av erfarenhet vet jag ju just det här att när man kommer... Så var det ju första dejten med henne också. Nej, men när man kommer hem på kvällen kan man ju vara så himla pepp och positiv.
Ja.
Och så vaknar man upp och då har man på
så
något...
Så du börjar kolla Hemnet då?
Ja, precis. Beställa hem inredning till vårt nya boende. Nej, men då... Nej, men då... Så då, men det vet jag ju. Så därför kände jag så här, nej, men jag gör ingenting nu. Jag gör inte som jag gjorde sist, det vill säga jag mässar ingenting, utan jag håller mig lite lugn.
Mm.
Och så har det varit nu en vecka, och vi har inte hört så överhuvudtaget.
Nej men, kan inte du höra av dig?
Det kan jag, men jag kände att så här, it takes two to tango, så jag kände lite att så här, jag var ju så himla på nästan så att jag själv kände att jag skämdes över att jag var så på förra gången, liksom, efter förra gången, och liksom låg på, det var jag som också tog initiativ till att ses igen, kan man säga. Även om det var såklart ett samspel. Och då känner jag så här, men nu någon gång får man också känna att den andra ska dra lite. I alla fall är jag sån. Även om...
Nej, men du känner ju inte henne. Nej, tänk om hon är som jag. Jag älskar när man tar initiativ. För jag är alltid den som bestämmer
ett
initiativ.
Då kanske vi inte är rätt för varandra. Så tänker jag. Att om, inte, om det inte ens kommer en så här... Om man inte känner att så här... Nej, men nu får han faktiskt höra av sig. Eller typ så här... nu måste jag kolla läget, vad som hände egentligen, för han har inte hört av sig. Alltså typ sådär. Mm. Så som jag kände på ett sätt sist. Då kan man ju känna att, ja, jag vet inte. Det blir så här, jag orkar inte hålla på, känner jag. Och liksom gå och treva och hålla på och analysera.
Men gör inte det då? Säg rakt ut så här, hej, vill du ses igen? Eller vad betyder den här tystnaden? Jag tycker jättemycket om dig. Jag hävdar fortfarande att du har tagit dig an någon slags vokabulär som alla använder som har dejtat mycket. Det ska vara liksom jämnt men ändå inte. Man ska inte vara för på men ändå inte.
Man ska dra från varsitt håll, tycker jag.
Man ska dra från varsitt håll, ja. Men, ja. Okej.
Okay. Men sen är det väl liksom det här som har varit nu under sommaren, att man inte... Att det har varit så mycket upp och ner också. Att man har känt så här att, men...
Just därför
så här,
tänker
hur mycket vill man det själv? Alltså den känslan också. Att så här,
men kan man veta det?
Ja, men det är ju roligare om båda vill. Så känner jag. Det är ju roligare det är roligare om man liksom visar att man vill ses från båda håll. Jag tycker så här att det blir så tråkigt, känner jag. Och det är ju, jag personligen känner så att... Ja, men jag orkar inte hålla på och pusha. Nej. Fråga. Nu säger inte jag att det är exakt så det går till heller. Jag menar mest att så här, i teorin liksom att så här, var den som söker kontakt hela tiden.
Ja, just det. Typ men så. Kan det vara också att man har olika kulturer, olika erfarenheter, verkligen. Det här med timing. Jag tänker att man också kan uppfostra varandra om hur man är.
Mm.
Förra gången så sa jag just att jag fått så otroligt många som har hört av sig just för det. Första gången någonsin. Jag menar, jag har varit en offentlig person i nästan 15 år.
Mm.
Och då var jag lite sur över att man bara ska säga, jag kan dejta dig. Mm. Som om det var synd om mig. Så då sa jag, nej, lite mer får ni anstränga er, lite mer poesi. Och det har ramlat in poesi den här veckan.
Oj, oj, oj.
Och ansträngningar, och det har varit Spotify-lister. Oj. Och det har varit...
Är det från nya personer eller är det från det, de som delvis, förut har hört
ja, av sig? Delvis samma. Det är några samma. Nya.
Som har ångrat sig lite och känner så här, men jag kanske borde bjuda till lite.
Och så är det också att, ja, jag förstår att jag måste anstränga mig lite mer. Vill du ha mitt CV? Oj. Jätteroligt.
Ja. Och du bara, ja tack, så här, CV-t kan du skicka till den här mejladressen.
Så jag tänker att i kommunikationen här, att de vill inte kanske ligga på för mycket, men nej. Jag säger, det är det jag behöver.
Mm.
Ja.
Mm.
Snacket, kommunikation, ja, det är svårt.
Oh. Men också det du sa sist, det är det jag behöver, det är det jag går igång på. Alltså, jag är ju ganska trevande på de punkterna också, att jag inte riktigt vet dem, eller har inte de svaren, och då blir det nästan ännu, det är klart att det blir ännu svårare för motparten då. Att...
Men du måste veta vad du vill. För den här relationen...
Ja, i det här fallet så vill jag väl att vi båda ska känna att vi vill ses och att vi båda ska säga det.
Ja.
Och att
inte har jag ska behöva... Har du sagt det till henne?
Ja, inte efter senaste dejten då.
För jag tänker att det är det man kan behöva göra.
Mm.
Att du måste säga den grejen också. För den här då är någon slags dejt som jag skulle på som inte blev.
Mm.
För att i historien så har det handlat om att jag vill kunna höras ibland.
Mm.
Jag måste bli bekräftad. Och jag har verkligen försökt att liksom gå ner i antal sms och... Inte höras alls och så. Men sen har jag kommit till punkten så här, det här är lägsta nivån. Det här behöver jag. Det har jag varit supertydlig med. Och när det då ändå inte funkar, då blir det väldigt lätt att säga, nej men det här går ju inte.
Nej.
Men då måste
man kan också se att så här, det här kommer fortsätta vara ett problem. Alltså även om ni fördjupar, om ni blir ihop till exempel, så kommer det fortfarande vara en
det kommer
skevhet.
Vara ett problem. Och då måste jag sätta mig och lägga det pusslet. Mm. Ja, kan jag leva med någon som plötsligt försvinner iväg? Mm. Nej, det kan jag faktiskt inte.
Men sen är ju, och ytterligare en fråga som jag tycker är intressant är ju när du säger leva med också.
Mm.
För det är också en så här, där, det vittnar ju också om en målsättning att, så här, men att träffa någon att leva med. Alltså typ sådär att, och likadant där är det ju liksom så här, ja, det kan ju hända. Men det är ju inte så här, för mig är det liksom, det är en av flera vägar.
Men leva med menar jag ju, alltså någon som man har en tvåsamhet med, inte flytta ihop, inte de grejerna, utan alltså ha en partner då. Det vill leva med. Eller du
tänker, det kan man ju säga. Nej, jag tänkte nog mer, ja precis, jag tänkte kanske ännu mer så här, flytta ihop grejen där. Men
apropå leva med, något jag har tänkt mycket på den senaste veckan är ju de relationer man har haft som förebild, hur det har påverkat allt det som man håller på med nu när man själv söker relationer, letar efter relationer, är i relationer. Jag har precis varit då 2 veckor på Öland. Den första veckan var mycket, alltså min släkt är från norra Öland, så det är kusiner och sysslingar och 1000 miljarder. Första veckan så bodde jag hos min faster och träffade massa släkt, men den här andra veckan har jag varit då med min ursprungsfamilj, det vill säga mamma, pappa, syster, barn. Och skulle stannat längre. Men i förrgår kväll fick jag fly i ren desperation, för jag kände att är jag kvar 5 minuter till så kommer jag säga för mycket, bråka för mycket, bränna ner. Ja, men du vet. Ja. Det är så starka känslor.
Ja. Men är det också en... är det ömsesidigt, håller jag på att säga?
Ja, men det är det nog. Så här. Jag kommer inte överens med min mamma.
Nej.
Det är gnissel, liksom. Det har varit det nästan hela min uppväxt. Vi har försökt prata om det i perioder. Ibland går det lite bättre. Men i fredag så kraschar det igen. Och då är det ju sådär, jag vill inte såra henne. Då är det bättre att jag drar.
Mm.
Så vi drog ganska sent på kvällen. Det var ju bra att köra, liksom. Det var inte så mycket trafik och så.
Men sen är det skillnad i det agerandet nu då? Att du känner såhär, nej men jag drar nu innan det så att säga går åt skogen. Men jämfört med förr, menar jag.
Förr var det bråk och tandagnisslande och slänga dörrar och hinna såra varandra så fruktansvärt mycket. Och sen vet ju jag att mycket av det här ligger hos mig.
Mm.
Det vill säga, det är min irritation, det är min liksom. Och nu kom jag på vad det var. Jag hade ju 7 timmar i bilen när jag körde. Så här, vad är det som triggar mig så himla mycket?
Mm.
Och det är att hon alltid gnäller på pappa.
Mm.
Och är taskig mot pappa.
Mm.
Och det här är så... jag tror att varenda gång så är det som får mig min stubin att gå igång.
Är det att det skapas en neggig miljö, så att säga? Att det blir som en jargong att det där pågår hela tiden, liksom?
Det är slentrian, gnällandet.
Mm.
Och när jag satt där så tänkte jag... Jag har aldrig hört henne säga något positivt om min pappa. Och de har alltså då varit... gifta i 47 år.
Mm.
Nej, 46 år. För de skilde sig för ett år sedan. De firar fortfarande semester ihop då. Men,
kanske på ett sätt mer motiverat då att höra gnäll nu då som skilda än som...
Eller inte alls.
Nej, men förstår jag, menar
för att... hon ska skita i hans liv. Han har sitt, hon har sitt liksom. Jo. Låt honom hålla på med det. Men det, alltså, jag har aldrig... Och då tänkte så här, jag har aldrig hört henne vara stolt över honom. Säga något snällt om honom.
Nej.
Jag minns ju för länge sedan, så här 30 år sedan, att man kunde se dem kramas och pussas ibland. Liksom. Mm. Men det var länge sedan.
Mm.
Och då tänker jag så här, där har vi det. Det är inte konstigt att jag på något sätt har blivit så påverkad av det här.
Mm.
Att en relation, det här har ju varit min ursprungsrelation. När jag har tänkt kärlek så har jag tänkt på den relationen.
Ja, precis. Och jag tänker också att det omedvetet är så att redan från barnsben, så att säga, så inte att man, precis, man tänker inte kanske kärlek, men man kommer ju såklart präglas av ens föräldrar och ens närmsta omgivning.
Jag tänkte ju inte kärlek alls. Det här är ju inte kärlek. De är ju gifta, det är nog helt annat.
Ja,
men nu inser jag ju att det är det här jag har liksom. Ja. Det är den här tyngden jag har haft i min ryggsäck som jag har med mig vid varenda relation, vid varenda liksom dejt eller sådär.
Minns du om du, när du var yngre eller barn eller tonåring, om du minns att du för jag minns ju att man kan ju man jämförde sina föräldrar mot andra kompisars föräldrar.
Ja.
Hade du någon sånt uppvaknande att det var liksom så här, men gud, så här, det här skiljer sig, eller var det bara att du tog det som en sanning att det är så här det är liksom?
Jo, men jag hade ju en kompis som hade föräldrar som var väldigt kära.
Mm.
Och jag vet att de liksom så här dansade, typ tryckade ibland bara mitt på köksgolvet och pussades. Och då tänkte jag så här, det där är så himla häftigt. Mm. Så här, kan vuxna så här pussas? Mm.
Jag hade också en sån kompis. Men det, för mig var det...
Äckligt.
Nej, precis. Jag så här, åh gud. Nej, men jag kände mer att det var undantaget i bekantskapskretsen.
Ja, just
det var inte vanligt med kompisar som hade föräldrar som var så här utåtagerande, kärleksfulla mot varandra. Eller var så här, krama om varandra inför andra. Eller gav en puss till varandra. Så där. Utan det var någonting som, nu när jag tänker på det, jag minns bara en kompis där jag liksom, kanske två, men där jag... Där det var något som man, som när jag var då så att säga på besök som kompis hemma hos dem, att det var något jag såg hända liksom.
Ja, men det stämmer. Ja,
är det så? Är det den generationen?
Ja, men det liksom, tror jag nog. Och det ska jag då säga till min mammas försvar. Att det var ju den här gnälliga, besvikna, uppgivna. Tänk att en kar aldrig kan göra rätt.
Mm. Liksom. Lite det som pågår när folk pratar om Tinder i vår Facebookgrupp.
Ja, och där får man passa. Jag är superallergisk mot att hänga ut varandra utan att se sin egen del.
Mm.
Ledsen alltså. Mm. Men det, och det måste ju säkert komma därifrån på något sätt. Det här, man måste förstå att man är två i all kommunikation.
Mm.
Och lika mycket man avslöjar, titta vad konstigt jag har fått. Lika mycket, inte lika mycket, men en del av det säger ju, hur har jag kommunicerat? Vad har jag utstrålat? Vad har jag accepterat?
Men hur har din bild av föräldrarna då? Hur tror du att det har påverkat din anknytning och när du har träffat, dejtat folk? Eller haft
relationer? Jag tror att jag tycker synd om män. Nej, men att jag tycker att jag är alldeles för... Jag har svårt att sätta gränser då.
Mm.
För jag tycker det är alltid synd om pappa. Det är så roligt. Det. Jag har aldrig ens kunnat se vad han har gjort rätt eller fel som pappa. För att jag har haft fullt upp härbärgera all ilska över för pappas otillräcklighet.
Ja, liksom. Men det är ju också en... vad ska man säga? Det är också orättvist mot din pappa.
Det är jätteorättvist.
Att, så här,
det är
att liksom måla upp honom i någon slags så här, att skimrande... Att man hela tiden... Vad säger man? För jag tänker ofta att man kan ju vara en enabler. Att så här, ja, men för att din mamma ska kunna bete sig på ett visst sätt så krävs det att din pappa beter sig på ett annat
absolut.
Sätt. Och så tänker jag med mina egna föräldrar och andras föräldrar också. Att, så här, att det är lätt att man ser den ena som är så att säga the bad cop och good cop, men så här, för att den ena ska kunna vara det så krävs det att man liksom stannar kvar och tillåter där och inte sätter gränser.
Exakt, det är liksom... och det är vi precis samma sak där, och det är också deras kommunikation, att någon inte har sagt nej, att han fortsätter att ta det, att hon fortsätter säga att de absolut inte har kommit till rätta med det, att båda har stått ut absolut, men däremot jag har sagt flera gånger, om du bara slutar var den aktiva gnällaren, skrikaren, så blir det lättare att se era roller.
Mm.
Nu blir det ju, den som skriker förlorar, alltid. Ja, ja. Så är det ju. Men dina föräldrar då, hur var de?
Nej, men jag känner igen del, inte det, kanske det där det som du, inte det du beskriver, men kanske, jag kan känna igen att det här att man åt båda håll, att man pratar inte om den andra föräldern eller var det så bra eller dåligt? Förstår du? Inte typ så här att man klagar, pappa, han är ju så jobbig. Alltså något sånt där. Inte det heller, utan verkligen så här, inte så mycket kärleksfulla omdömen, men heller inte så mycket negativt, utan mer så här att det var bara som en konstant. Att de fanns ju där, men att jag känner också så här, som barn är det också svårt i efterhand att så här, det var ju mycket du inte såg. Det var mycket som skedde efter läggdags. Alltså diskussioner om familjebeslut eller liksom.
Ja,
jag minns det ju som att det kunde uppstå en viss spänning, en positiv spänning, när det var som att så här, nu har mamma och pappa så här, det här har de diskuterat igår kväll när vi gick och la oss, och nu ska de berätta liksom en nyhet så här. Ja, men jag och mamma och pappa, vi har bestämt att, du vet, så här, allt ifrån vi ska åka till Öland på semester till alltså, förstår du, alla såna här familjebeslut, vi ska köpa en ny bil typ så här. Det var lite så här, när man var riktigt liten så pågick det där liksom utanför ens synfält på något sätt. Så därför har jag svårt att avgöra liksom...
Men det var en trygghet då? Det var en konstant en trygghet, men du tänkte inte att det här var en kärleksrelation? Man kanske inte analyserar det.
Nej, jag tror att de flesta, men man har väl alltid tänkt... Ja, framförallt när man blir äldre kanske. Tonåring och ännu äldre så här. Ja, men du vet, så här, varför... Vad var det som gjorde att de träffade varandra och blev ihop? Vad var det som gjorde att de fortfarande är ihop? Ja, alltså så här, och vad är det som är liksom kärnan i den relationen? Och det har ju kommit när man har själv skaffat relationer, att man börjar tänka så då.
För när man var ung så var det ju mer, vi är ju fyra syskon, jag skämde så mycket för mamma och pappa hade ju gjort det fyra gånger.
Jag tänker, det är ju så här, det är väl den vanligaste tanken hos barn, att man bara, gud, har jag haft sex? Typ så. Så när man kommer förbi det stadiet, att säga, då var det väl mer liksom så här, men också kanske just det där med enabling, alltså det här att man, det är två, som du var inne på, det är två som ska kommunicera och att det är lätt att fastna i den enas parti eller den enas, men jag tror att jag ganska sent började förstå och tänka mer att säga, ja, men liksom, och lite så här, det där som jag störde mig på, men de verkar inte störa sig på. Nej, det. Alltså typ det. Så här att de verkar trivas, eller de så att säga tillåter varandras dåliga och bra sidor och håller fortfarande ihop. Men ja. Alltså jag kan sitta vid sidlinjen och tycka att den grejen var jobbig eller den grejen var jobbig, men jag känner samtidigt att så här, uppenbarligen gör ju de någonting som funkar och jag gör någonting som inte funkar. Förstår
men,
du menar?
Att ja, så här, men hur, kan du inte tänka då att du har blivit påverkad av det här?
Jo.
Säg att du nu har... Nu vet, alltså jag kan inte säga vad du har för problem. Men säg att
nej, men jag har ju påverkats i min kvinnosyn.
Ja, på vilket sätt?
Därför att jag tycker att jag har en min mamma är en ganska stark mamma som liksom har pondus, integritet och liksom... Och
det är det du letar också, efter också.
Ja, men precis. Det letar man också hos kvinnor. Att den där kan man ju säga att det återspeglas. Och kanske också säga att den min pappa är finns i mig också. Mm. Men jag känner ofta att det är verkligen 50-50. Mm. Att jag har fått liksom egenskaper från båda. Men att deras dynamik kanske inte är traditionellt kvinnligt manligt som man tänker sig. Utan, ja men pappa var väldigt tidig med att vara pappaledig till exempel. Med både min syrra och mig. Under en tid när det var liksom... Det var som att... Ja, han var en av de första som var det när det kom så här 3 månader eller 6 månader eller vad det var.
Mm.
Så de var en del av den rörelsen back in the days liksom. Och det kände jag så att den här synen på rollerna in i ett par, den tror jag att jag har påverkat mig mycket.
Ja, men det kan jag också känna igen. Och det ser jag på mina systrar också. Vi har alla valt den här mannen som är lite tyst och gör som han säger. Och liksom det här med jämnt motstånd. Ja. Att vara jämnt, alltså det är ju roligt. Min pappa var ju pappaledig supertidigt. Ja. Och jättetidig feminist och så.
Ja, visst.
Det gör ju att vi bara förutsätter att det ska vara så. Ja. Och att det nästan inte blir jämställt. Därför att mannen får ta... Ja, men förstår du?
Det går åt andra hållet
nästan. Det går nästan åt andra hållet.
Ja,
för men kvinnor precis. Är vana att bestämma.
Ja. Ja, men precis, sådana saker. Jag gjorde ju en lång... det var ju nästan 10 år sedan nu. Så gjorde jag en lång... Jag intervjuade mina föräldrar på varsitt håll. En i taget.
Oj.
Och så om just så här uppfostran och hur de tänkte när de uppfostrade oss. Och skrev ett långt blogginlägg där jag liksom... skriv ut den intervjun kan man säga.
Men frågor om kärlek också då?
Ja, inte jättemycket. Det var nog mer i förhållande till oss som barn och rollfördelningen i så här, alltså apropå jämställdhet, mer sådana frågor så här. Men mamma kunde säga så här, men jag gillade ju att köra bil, eller jag gillar att köra bil så jag har gjort mycket av det, men liksom apropå så här, vem gör vad i hushållet då liksom.
Men alltså det kanske är det man ska göra. Att man ska intervjua sina föräldrar. De kanske det här upplägget de har i relationen som de ändå har haft. Där en gnäller och en tar skit. Det kanske är liksom. Det kanske har varit deras grej som jag inte kan förstå. Däremot så kan jag titta på det och tänka att det där funkar inte för mig.
Nej.
Och att jag måste vara försiktig så att jag inte hamnar i gnäll. Liksom läget och inte sätta mig över. Kan det bli så på något sätt?
Ja, men jag tänker att om du tittar på dem och tänker så att, eller liksom, ja, men som exempel om man är den som ligger gnälld på pappan då i det här fallet, eller din pappa, att, så här, att man tänker så att gud jag hade mått så dåligt om jag var den som var måltavla för det där gnället, men att det kanske inte alltid är så, att den personen kanske inte går och lägger sig och känner sig ledsen och kränkt varje dag, utan det liksom har blivit en jargong som i och för sig kan vara negativt ändå, men där man liksom, för jag känner att jag har reagerat mycket mer negativt på grälsituationer och sånt som mina föräldrar haft, kanske än vad de känner själva.
Ja, just
för de säger så här, vi grälar inte, vi har en livlig diskussion, säger de. Medan jag tycker att det är obehagligt om folk grälar, och samtidigt så har jag ju själv grälat massor i mina relationer.
Ja, just det. Och vi grälade, de grälade ju massor, vilket gör att jag är inte ett dugg grälrädd, utan gräla är liksom det första man sätter igång.
Ja, men precis, man kliver in i konflikten och bara så här,
Ja! Kavla upp här med det här. Ja. Kom igen.
Nu ska det ifrågasättas och liksom verkligen så här upp mot väggen typ.
Men när jag separerade från barnets pappa, han träffade en annan och lämnade mig, och jag blev så otroligt, otroligt ledsen. Alltså jag sjönk ju så långt under isen så det fanns inte. För min bild är ju ändå att en kärnfamilj, ja men allt som hör till en skilsmässa plus då att bli lämnad och så.
Mm.
Då var det någon som sa till mig, och sa, vill du att dina barn ska ha er relation som förebild?
Just det.
Och då kunde jag ju backa bandet och tänka på hur vi hade haft det. Vi var mer kompisar än kärlekspar. Det var ganska mycket gnäll. Det var ganska mycket mina föräldrars relation. Jag gnällde och tyckte han aldrig kunde levela upp till den nivå som jag minsann hade rätt att kräva.
Mm.
Och då, det var det som fick mig att gå vidare. När de sa, är det här du vill dina barn ska tänka när de tänker på kärlek?
Mm.
Nej! Det är ju inte det.
Nej.
Jag vill ju att kärlek ska vara kärlek.
Mm.
Men då är frågan, vad är det jag baserar min bild på kärlek på? För risken finns ju, och jag är ganska, ganska övertygad om att det är så, att kärleksparet som jag att sikta på, det är ju från film,
ja, just det,
eller böcker.
Men tror du att kommer dina barn sitta i en podcast om 20 år och säga något som, så som du säger om dina föräldrar? Nu är ju inte du så att säga fortfarande, eller ja, nu har ju du skilt dig så att säga. Men
jag kan tänka mig att mina barn säger så här, fördelen är att de ser att man som kvinna kan säga punkt, säga nej, så här vill jag inte bli behandlad, eller den här relationen är inte bra, tar sig vidare, klarar sig jättebra själv.
Mm.
Att man kan njuta av livet oavsett ålder, och vad det menar jag, ha andra kärleksrelationer, korta och långa.
Mm.
Och att det liksom aldrig är för sent att känna passion och attraktion, men det kan också finnas tillfällen där det kan få vara lugnt och skönt.
Det
är de positiva sakerna, men om Agnes skulle sitta här och gnälla eller så här, om 20 år, så möjligtvis så skulle hon säga, jag önskar att mamma och pappa bara hade bitit ihop och varit där.
Mm.
Vad kräver man av kärlek? Så hade jag nog. Och kanske är det så om 20 år att vi faktiskt inte har den här tvåsamheten på det sättet, utan att man har en familje AB som man sköter, och sen kanske man har passion på andra. Jag jättesvårt att se att vi kommer vara monogama i framtiden, för liksom allting pekar på egentligen på något annat.
Ja, samhällsutvecklingen är ju bara så här, göra folk så självständiga som möjligt,
ja,
och liksom bara avpolitera, eller vad säger man, avkoppla bort allt som har att göra med så här, att vara beroende av någon annan, typ.
Och samtidigt så ser man ju också på den här generationen som växer upp nu, de vill ha fasta jobb, de vill äga sin lägenhet, de vill ha långa relationer, så jag kan tänka mig att möjligtvis så får jag kritiken att, jag skulle inte förvåna mig om hon säger, tänk om du har varit som mormor och morfar.
Ja, just det.
Ni gnällde, ni bråkade, men ni höll ihop liksom. För det kan jag ju se, att den här tryggheten som hon verkligen, verkligen behöver, och som kommer påverka henne i hennes relationer, det ser jag ju, den har ju inte jag kunnat ge på det sättet.
Nej.
Om hon inte har fått igenom att tryggheten hittar man stort eller litet, hos kompisar, hos grannar, att det inte behöver vara i en kärleksrelation.
Mm. Så tänk att det finns en pendel som slår på kort och lång sikt. Det finns en liten pendel som är så här, ja, men som du säger, nu växer unga upp och kanske vill vara mer konservativa.
Mm.
Och det är liksom en 10-20 års pendel. Men sen har du liksom den här 50 års, 100 års pendeln,
ja,
som är så här, ja, men du vet, hur ska vi ens leva i framtiden? Kommer kärnfamiljen ens finnas kvar? Kärnfamiljen är ju ett nytt fenomen i mänsklighetens historia. Alltså,
ja,
den lilla kärnfamiljen. Sen är det klart att man alltid behövt så en kvinna och man för att fortplanta sig och så där. Men man har ju haft de här storhushållen och flockerna,
ja,
och grupperna, byarna, allt det där. Och då tänker jag så här att, så att vad vet jag, 50-100 år, så det behöver ju inte vi bry oss om i den här podden, men då kanske det liksom är nya relationsformer som
och jag
utvecklas.
Tänker den här flocken så himla underbart.
Mm.
Och jag tyckte ju också det pölande i 2 dagar. Sen bara, nej just det. Det är ju
och jag tänker bara så här, jag tänker bara, åh vilket socialt tryck, och man måste känna sig helt låst. Och, inte, och det, alla vet vad man gör och ingen känner sig fri. Och, det är ju min första tanke.
Men vad tror du att Evi, hon är 2, vad kommer hon, om hon har en podd om 20 år, då är hon 22, vad kommer hon säga om sin relationsförebild som finns i dig? Och det här häftiga upplägget i att ni bestämde,
ja, hon vet
för att
ju, hon kommer inte, hon kommer inte komma ihåg en tid där hon inte hade separerade föräldrar.
Nej.
Och det tycker jag, det är verkligen på, det ser jag som något positivt, att liksom antingen då göra som dina föräldrar, skiljer sig liksom när man är äldre, eller så här, att redan att starta föräldralivet med, på det här sättet. Inte för att det är det liksom bästa sättet, men mer för att jag tänker att i hennes värld så kommer liksom det vara det naturliga. Liksom.
Mm.
Sen är det klart att det kommer komma en tid när hon börjar titta på sina kompisar och bara, oj, hennes föräldrar bor ju ihop, eller hon bor ju med båda sina föräldrar, varför har inte mig? Och kommer ju säkert komma en massa frågor om det. Men jag hoppas ju att hon bara känner att hon har en jättetrygg relation till både mig och sin mamma, och att så här, min ambition som pappa är ju att det inte ska bli så här mamma först hela vägen upp i tonåren.
Nej.
Att jag ska försöka göra mitt bästa för att kunna vara någon som hon kan snacka med även då. Sen, jag vet inte, jag är ju en ganska gammal pappa liksom, så jag känner så här att det kanske är svårt att hålla i liksom, för
nej,
när jag är liksom när jag är 16. Eller när jag är 60. Ja, 16. Det hade varit härligt. När jag fyller 16.
Säger, så sa mina barn att mamma, när du blir ung och jag blir gammal.
Ja, just det. Nej, men när jag är 60 så är ju hon... nu ska vi se här. 19, va, tror jag.
Men alltså 60 är det nya 30. Kom igen.
Jo. Nej, men jag menar inte att mitt liv är slut. Jag menar med så här... Det är skillnad om man är en, om man får barn när man är 25 jämfört med 41.
Om hon skulle gnälla då och säga, åh pappa.
Varför höll ni inte ihop typ så? Om hon skulle gnälla så.
Om finns det något hon skulle kunna gnälla på, tror du? Om mina barn, jag vet att min dotter skulle nog tycka att det var härligt att jag bet ihop. Jag tror faktiskt det.
Nej, men det skulle hon kunna gnälla om. Hon skulle kunna säga något i stil med att så här, men varför försökte inte du och mamma mer? Eller så här, ni var inte ihop så där, men varför försökte ni inte ändå längre? Eller, alltså om det hamnar en sån fnurra på tråden så att hon känner att så här, vi borde ha testat mer. Just för att vi har så pass bra relation, alltså jag och hennes mamma, vilket gör att så här, då blir det ju ännu svårare att förstå så här, men varför gick det inte?
Exakt.
För vi har ju superbra relation och jag hoppas att vi fortsätter ha det liksom.
Tänk om man kunde ta ett kärlekspiller.
Ja, gud.
Så man kunde vara kär i den man ville.
Det finns väl den sortens droger.
Och inte kär. Nej.
Jo.
Inte så man kan fungera i ett vardagsliv.
Nej, men som man kan få den tillfälliga i alla fall.
Nej, men att man kan gå upp på morgonen, se sin älskade, liksom bli lika kär och kåt och glad och tacksam varje dag. Tänk om man kunde ta ett sånt piller. För det är klart att det vore ju väldigt skönt ändå.
Gud ja.
Det är väl den här lusten, den här önskan, den här att man vill komma vidare som gör att man inte orkar med samma person. Men du, det är ju jätteroligt nu. Säger att om 20 år, vad är vi då då? Åh herregud, jag är nästan 70.
Det roliga är att du säger att så här, du är nästan 70 och jag säger att jag är 60. Runt 60, ja, fast du och jag skiljer oss bara 3 år.
Jag älskar ju bli gammal, jag tycker det är underbart. Ja. Hur vill jag att min kärleksrelation ser ut då? Hur vill du att din kärleksrelation ser ut då? Du får välja precis, alltså skit i hur samhället kan se ut precis hur som helst.
Jag vill, om jag ska ha en löpande relation så skulle jag gärna ha en särbo. Någon särbo. Där vi såg så här några gånger i veckan och hade det trevligt så här. Och sen så hade vi kanske ett gemensamt sommarställe eller någonting. Eller, alltså så här, som vi var och så åkte vi. Och så hade vi kanske barn från varsitt håll, typ så där. Men vuxna barn såklart. Om, vad sa du, 20 år? Ja, men vuxna barn då. För det har jag exempel i min omgivning som jag tycker verkar härliga. Där man ser verkligen så här, gud vilken... Vilket härligt liv efter barnen. Typ så, den känslan har jag liksom sett hur det kan se ut. Och det tycker jag så här, det känns som att det är ju också ett mer konfliktfritt liv när man inte har småbarn till exempel. Bara det är ju så här, eller barn överhuvudtaget i liksom uppväxande ålder. Men så där någonstans tänker jag. Vad tänker du då?
Det är ju inte science fiction.
Nej, det är det ju inte. Du tänkte att jag skulle säga mer. Och,
nej. Jag tänker ju att, tänk om allting skulle ändras man kunde göra. Jag skulle nu vilja bo i ett kvinnokollektiv och ha men flera älskare tror jag, i alla möjliga åldrar. Om det var accepterat liksom, för alla inblandade och för mig själv antar jag också. Sådär med. Ja, men det skulle jag nog. Jag skulle nog vilja leva och bli gammal med så här, bästa tjejkompisar.
Ja, det känns otroligt så här manligt kvinnligt. Jag vill gärna isolera mig, vara särbo och vara så långt borta från alla krav som möjligt. Du bara, jag vill träffa fler människor, vara i kollektiv och ha många älskare.
Ja, så hoppas att det finns någon bra drog då, som inte är som drog, utan att man kan få igång, att man har kvar lusten.
Ärligt talat, vad håller de på med medicinbolagen? Det känns som att det finns otroligt mycket att forska på när det gäller såna här saker.
Ja.
Som är bara så här... Okej att det finns mycket antidepressiva och sådana mediciner, men liksom, jag vet inte, det känns
man
som...
Man är 70, man vill ju inte ta kaffe och kaka, man vill ta kaffe och knull. Liksom.
Och så vill man ta piller som gör att alla ser ut som snyggaste man någonsin har sett. Eller
nej.
Hur? Eller att man själv gör det.
Jag vill ha lusten tills jag dör, tack. Kan jag be att få det?
Ja. Det kan du få, höll på att säga. Det kan jag skriva på. Nej, men det kan du få.
Du är... Nästa avsnitt blir ju speciellt.
Det är vårt 10:e avsnitt.
Ja, det är det. Så det ska ju firas med pompa och ståt. Men det är ju så många som ställer frågor. Så vi gör ett sånt här frågeavsnitt. Det gör man tydligen som poddare.
Det har jag också förstått det som. Att det tillhör alla, framförallt alla succépoddar som den här är.
Ja.
Att man måste ha frågeavsnitt. Och i vår Facebookgrupp så finns det ju många, som du säger, som är väldigt aktiva och både ställer frågor till oss och till varandra.
Ja!
Så vi tänkte skulle fånga upp både dem och vem som helst som vill ställa frågor.
Så till nästa avsnitt, ni har en vecka på er ungefär kan man säga, nästan 5-6 dagar.
Mm.
Ställ frågor om dating, om oss. Ni får fråga vad ni vill. Mm. Det är inte säkert att vi svarar på allt. Men...
Något man tänkt på under poddens första 9 avsnitt då, om det är något så här som vi har missat lite i hur vi, vad vi har pratat om eller om
precis,
oss själva. Eller
någon insikt kanske. Men Karin, du borde ju...
Typ släpp sargen och så här, sluta älta det här nu, gå vidare. Nej, men typ.
Ja, exakt.
Ja.
Och antingen så går man med i vår grupp då, Datinghaveriet på Facebook och ställer frågan där. Annars så kan man DMa på Instagram.
Ja.
Vi hittar oss båda två, vi heter det vi heter.
Jag heter det jag heter, men med en punkt emellan. Ja. Så jag heter då @fredrik.vass på Instagram.
Man kan också söka på hashtaggen Datinghaveriet så hamnar man hos oss.
Verkligen.
Så fråga på nu.
Fråga på! Hoppas det kommer någon fråga.
Hörs då?
Det hörs.